God morgon och Guds frid. Jag ska säga tack för inbjudan, för det var jag som tog initiativet. Det är ekumenisk vecka och ibland uppmuntrar vi då till predikstolsbyte. Eftersom jag fått stort förtroende för Mattias, så vi behövde lite omväxling på hemmaplan, så föreslog jag att han skulle komma till oss, och jag erbjuder mig att komma till er. Hoppas inte blir allt för besvikna. Jag kommer från Göteborg från början, och efter har jobbat i ett antal pingstförsamlingar hamnade jag slutet på förra årtusendet i Åtvidaberg, där jag varit pingstpastor i 17 år hela detta årtusendet. Men 2016 på sommaren slutade jag där, eller tidigt på hösten. Och då trodde jag att jag skulle jobba halvtid i pingst nationellt med handikappfrågor. Jag har gjort det under några år på en lägre procent. Och så sökte jag ett jobb att komplettera det med och hamnade i baptistkyrkan. Till min stora glädje blev väl mottagen där. Men det dröjde inte många dagar innan jag fick reda på först att min föreståndare skulle vara mammaledig. Och det blev förändringar där. Och sen fick jag reda på att det gick inte att uppehålla den här tjänsten i Stockholm på så hög, eller nationellt, med så hög procent. Utan jag kom tillbaka till 20% och undrade lite grann, vad ska det här ta vägen? Men då dök det upp ett arbete i sjukhuskyrkan, och där också Mattias varit med och jobbat. Där vi har lärt känna varandra lite mer. Och nu, sen nyår, eller sen 1 oktober, så jobbar jag 50% i sjukhuskyrkan och 50% i baptistkyrkan. Och vid nyår nu så avslutar jag min tjänst i pingst nationellt. Även om jag brinner för frågor kring personer med funktionsnedsättning, så är det inte min profession längre. Ska vi se om jag kan läsa på plattan här. Han har gått in i mörkret. Jag vet inte om det beror på lamporna här. Jag kan berätta också att jag har en hustru. Vi har nyss flyttat till, i somras flyttade vi till Linköping från Åtvidaberg. Sålde bara en villa där och köpte en lägenhet. Så jag bor bara ett stenkast ifrån sjukhuset. Jag springer dit på 2-3 minuter. Och det är väldigt bekvämt på många sätt. Så har jag 3 barn i livet, och 2 av dem bor i Stockholm. Och sen har vi ett barn som just nu bor i Skåne. Men troligtvis blir norrländska när hon läst färdigt. Hon blir färdig pastor till sommaren. Vi får se vad som händer. Nu till Guds ord. Vi kan väl be en gång till. Herre, nu ber jag att du ska hjälpa mig så att jag tydligt och klart får säga det som jag upplevt ska framföras idag. Och att du talar med din helige ande i oss var och en. Det blir inte samma predikan för alla, utan vi fångar upp det som du vill att vi ska fånga upp. Jag ber att jag inte ska säga för mycket dumt, utan att det som sägs får vara till glädje och uppmuntran. I Jesu Kristi namn. Amen. Temat för den här ekumeniska veckan har vi fått ifrån Karibien. Och de har tagit fram ett program som tar fasta på befrielsen från slaveriet. Då tänker de på när de själva var slavar en gång i tiden. För inte så länge sedan. Och så gör de en tydlig koppling till det slaveri som Israels folk hade. Och temat, eller rubrik, bibelordet, är hämtat från Andra Mosebok 15, de 21 verserna i det kapitlet, som är Miriam och Mose lovsång, där Gud äras för att han har befriat dem ur slaveriet. De befriades och fördes med Mose hjälp, Guds ledning, till löfteslandet. Och det här är precis i brytpunkten när de har upplevt mirakel. Men vi ska inte läsa den texten, den får ni läsa hemma om ni vill. Utan jag tänkte vi skulle gå till Johannes 14 och läsa verserna 25-27. Och i den här bakgrunden med befrielsen så kan vi ju fundera på vad Gud idag behöver befria oss ifrån. Jag gissar att vi alla sitter fast i ett och annat. För att inte tala om alla människor som inte har upplevt friheten i Kristus. Men kanske framförallt att vi ska fråga oss, vad har vi att tacka Gud för? Vad är vi hemmablinda för? Vad är det som vi inte har sett som vi borde tacka Gud för mer? Och då är ju en av de här sakerna det som Jesus säger här i de här verserna. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Känn ingen oro och tappa inte modet. Den lovsång som Miriam och Mose sjöng var född ur en svår kamp. Först som slavar och sen en långdragen kamp för att komma iväg. Det var ju en fight mot farao och hans folk som försökte hindra dem på olika sätt. Och det hände mycket märkliga händelser. Men farao ändrade sig sen och följde efter dem när de äntligen hade kommit iväg. Och så vet vi om hur det blir när de kommer fram till Röda havet. Att det är stängt framför dem och faraos herrar är bakom dem. Men genom ett mirakel räddar Gud dem. Och de får gå torrskodda genom vattnet och räddas undan dessa trupper. Då är tacksamheten något naturligt. När man räddas från ett stort och svårt trauma. Livet är inte mer sig likt. Eller? Det beror nog på attityden. Det fanns olika människor med olika infallsvinklar även på den tiden. Många av dem som gick ut i öknen med Mose gnällde ganska snart och längtade rent av tillbaka till slaveriet. Mitt antagande, för man kan ju undra varför de gnällde och varför de inte var tacksamma, var på väg mot något nytt. Men vi styrs, vi människor, ofta av våra rädslor. Och rädslan tar över och blir det som dominerar. Jag tror det är det som ligger bakom mycket av vår tids främlingsfientlighet. Men också mycket av de saker vi gör som vi inte borde göra. Och framförallt allt vi inte vågar ge oss in i. Som Gud kallar oss till och som vore bra för både oss och andra. Men som vi av olika orsaker backar ur. För att vi inte vågar ta steget. Känn ingen oro och tappa inte modet. För det är farligt att leva. Och det finns mycket att oroa sig för, både privat och globalt. Om inte förr så har sjukhuskyrkan lärt mig att man kan inte veta någonting om morgondagen. Ingen kan veta något säkert. Våra liv är sköra och varje dag är en gåva av Gud. Bara av nåd. När jag var ung så frågade mig ibland om min tro skulle hålla om jag utsattes för svåra prövningar. Det går ju an att vara frejdig i sin bekännelse på Gud när man glider fram på en räkmacka. Sen hände några saker när vi var ganska unga. Vi skulle få vår tredje barn. Och min fru hade 3,5 vecka kvar på graviditeten. Vi var på väg i bil till kyrkan. Och vår äldsta barn skulle sjunga i gudstjänsten. Men på vägen till kyrkan så blir det alldeles blött och vi uppfattar att vattnet har gått. Vi lämnar in våra då två barn i kyrkan och så åker vi snabbt till BB. Men när vi väl kommer dit fram så upptäcker vi att det är blod och inte vatten. Det visar sig att moderkakan har lossnat och de gör ett katastrofsnitt och försöker rädda barnet. Det gick inte. De försökte länge med upplevningsförsök, men barnet hade mist för mycket syre. Och det var nära att jag miste min fru också. Hon var på att förblöda. Det var svårt att få blodet att stanna av. Hon fick mycket transfusioner. Den där allhelgona tiden för 22 år sedan drygt blev sorg. Men det blev också ett tillfälle att upptäcka att Gud är med även i svåra stunder. Vi märkte att Gud var med även när inte vi orkar be. Gud är väldigt nära även om det inte känns. Och vi upptäckte att tron växer genom prövningar. Min fråga som jag hade när jag var ung, den fick sitt svar. Det går att lita på Gud. Han finns där, även om inte allt är perfekt. Känn ingen oro och tappa inte modet. Inte så långt efter det här så fick vi vårt fjärde barn, vårt yngsta barn. Och min fru hade nog inte återhämtat sig riktigt. Känslor och annat kom i kapp och hon hamnade i en psykisk ohälsa. Som mer eller mindre har funnits med sedan dess. Och det är knepigt med psykisk ohälsa, för den syns ju inte. Och man kan bära sig knepigt åt och göra vägval som kanske inte är självklara för andra. Och det är inte lätt att ta hänsyn till människor man inte ser hur den har det. Dessutom hände för drygt 8 år sedan att de upptäckte en hjärntumör på min fru. Och efter ett tag så opererades hon. Det blev 3 operationer. Och till sist strålning. Och det där var, trots att det var omskakande för hela familjen, så var det lättare för henne att ta det än den psykiska ohälsan. För det syns när hon går med kryckor. Det syns att hon inte klarar balansen så bra. Det är så påtagligt. Så på något sätt var det nästan befriande jämfört med det andra hon hade upplevt. Men nu är det någorlunda stabilt och vi har ett bra liv tillsammans. Hon är sjukpensionär, men det går ingen nöd på henne. Hon har inga smärtor och sådär. Så vi har det bättre än många andra. Många pingstvänner har svårt med helande när det inte blir av. Det är nästan lättare om man har en annan infallsvinkel och inte tar Guds mirakel som någonting man ska räkna med. Men min fru säger att hon har varit med om fantastiska mirakel. Dels läkarnas fantastiska ingrepp. Men också att hon har överlevt, att hon har ett bra liv. Man kan se det på olika sätt. Och för oss har Guds hand varit tydlig. Han har varit med i allt som har skett. Och det är så mycket vi upplever av nåd. Och med det perspektivet blir man tacksam för varje dag man får. För varje dag man får gå upp i sängen, ha varandra. Sen kanske vi har överdrivet det här att ta vara på varje dag. Vi tycker det är roligt ut och resa och äta gott och sådär. Men vi har ett liv och det ska vi ta vara på. Man får ju inte bli alls för självisk dock. Men känn ingen oro och tappa inte modet. För Gud är med och han har sin frid att ge till oss. Han ger inte det som världen ger. Han ger sin frid som överväger mycket annat. I det här avskedstalet av Jesus så talar han om hjälparen, den heliga ande. Och den frid som inte går att få någon annanstans än hos Jesus Kristus. Om man pratar med någon som kommit till tro i vuxen ålder så blir det där ofta väldigt påtagligt. Bland annat mötte jag en iransk kvinna på sjukhuset häromdagen som berättade att hon blivit kristen här i Sverige. Hur Gud drog henne till en kyrka. Hur hon upplevde befrielse och förvandling. Hennes vittnesbörd var väldigt starkt. Man kan förstå att Gud lockar och drar i människor med kärleksfulla band. För han vill att alla människor ska bli frälsta. Och jag har märkt också att i mötet med människor man aldrig har träffat förut på, vid sjukbäddar och sådär, att folk under denna ytan av sekularisering och icke-kyrklighet har mycket mer att tro än vad vi räknar med. En standardfras när man börjar prata är att jag är inte religiös, men. Och så visar det sig att de kanske har ett starkare andligt liv än vad jag har. Det är bara att de inte är så kyrkvana. Men många läser sin bibel och ber sina böner. Jag tror att det behövs inte mycket för en ny folkväckelse i vårt land. Det finns mycket okunskap, men också mycket öppenhet och längtan. Jag tror att sekulariseringen är värst bland oss kristna. Vi har på något sätt vant oss vid att ligga lågt. Jag tror att Gud vill lägga en ny frimodighet i oss. Att berätta vad vi upplevt. För det är så starkt för de som funnit Jesus i vuxen ålder. Men vi som vuxit upp med en tro, vi är så bortskämda och ser är bortskämda med det som andra längtar efter. Om vi delar med oss av det, verkligen lever ut vår tro, så tror jag vi kommer att se mycket spännande hända. Samtidigt är det viktigt att vi finner vila i vår tro. Det är så lätt att man spänner sig, framförallt i den här karismatiska kontexten. Man ska vara så lyckad och stark i sin tro. Men mycket av tron handlar om att hitta vilan i Guds hand. Att vara i den frid som bara Gud kan ge. Den heliga ande vill leda oss att vandra med honom. Tron är ingen prestation, utan det är nådegåvor. Det är organiskt liv. Man brukar ju tala om församlingsbygge och att man kan säga att det bygge pågår. Men vår nya pingstledare Daniel Alm i pingströrelsen, han brukar säga att det inte är byggarbetsplats, det är ett växthus. För tron är något organiskt. Och vi församlingar, vi lever ett organiskt liv tillsammans. När vi hade vår första alfagrupp i Åtvidaberg så var det en befriandes aha-upplevelse. Jag märkte att det var inte vad vi som ledare presterade, vad vi lyckades berätta och övertyga som var det starka, utan vad Gud gjorde i varje deltagare mellan träffarna. Och där nya frågor kom fram och nya upplevelser. En upptäcktsvärd att den heliga ande verkar och drar i människor. Gud vill att vi ska vara lyhörda och avslappnat försöka lyssna in den heliga ande, så att vi kan vara andra människor till hjälp. Men Gud och Guds verk hänger inte på våra prestationer, utan på att han får verka i oss och i andra människor. Och att vi är öppna. Känn ingen oro och tappa inte modet. Avslutningsvis så är det så att genom alla tider har Gud visat sin trofasthet. Vi Vi läser om det i Bibeln, vi läser om det i kyrkohistorien. Kyrkohistorien som är ett mirakel i sig. Alla dessa strider och klantigheter, och ändå har kyrkan överlevt. Det i sig är ett Guds bevis. Och Guds trofasthet ser vi tydligast i backspegeln. När känslorna inte stormar så mycket och vi kan ha facit i hand, så ser vi, tänk, Gud var med. Gud hjälpte och ledde. Jag skulle vilja uppmuntra dig att se Guds nåd och hitta orsaker till lovsång och tacksamhet idag i ditt liv. Skulle du vara gripen av bitterhet, så släpp det. Förlåt Gud och förlåt människor om det är så att det är sådana känslor som styr dig. Du har kommit ut i lovsången, i glädjen, att vila i Guds hand och behärskas av hans frid. Då kan vi också få en ökad förtröstan på Gud inför framtiden. Känn ingen oro och tappa inte modet.